Jag började förra veckan med att berätta om Mona Ismail Sades sommarprat. Och berättade att jag blev lite upprörd över det. I och för sig är det väldigt bra att lyssna på. Hon är jätteduktig. Så. Hon är forskare och läkare och hennes ämnesområde är hjärnan. Hon har grundat en klinik som heter Sci Life Clinic. Som arbetar med att upptäcka sjukdomar innan de har brutit ut. För hon blev... När hon gjorde sin AT-tjänst på Öland så blev hon så upprörd över att de flesta av de patienterna som kom till henne dog i sjukdomar som de inte hade behövt dö ifrån om man hade upptäckt dem i tid. Så de kom oftast alldeles för sent till henne och då kunde hon inte göra någonting. Men hade de kommit tidigare, hade man upptäckt sjukdomen när den började så hade man kunnat rädda de människorna. Så därför grundade hon en klinik som satsar på friskvård mer än sjukvård. I en intervju med tidningen Läkemedelsvärlden så sa Mona följande år 2013. När man frågar någon hur länge de vill leva så svarar många att de vill leva i 70-80 år. Vi tycker att det är en alldeles för låg ålder och tror att svaret snarare är en försvarsmekanism och beror på att många associerar ålderdom med sjukdom och inte tror att vi faktiskt kan leva längre. För ingen människa vill ju bli sjuk och dö, oavsett ålder. Och det håller jag ju med om. Ingen vill ju bli sjuk och dö. Men i sommarpratet så gick hon ett steg längre och frågade lyssnarna om de vill leva för evigt. Om de aldrig vill dö. Och varför inte? För snart kommer det här vara möjligt. Snart kommer vi människor kunna leva i 150 år minst, tror hon. Alltså dubbelt så länge som vi gör i genomsnitt i Sverige idag. Förra söndagen så framförde jag att jag inte riktigt förstår varför vi skulle få leva så länge. Med tanke på vår livsstil som förstör allt runt omkring oss. För tänk vad mycket, eller det kanske är mest min generation, jag vet inte riktigt. Men tänk vad mycket skada vi skulle kunna göra på den dubbla livslängden. Den här söndagen ska inte handla om miljön, men vill ni prata mer om det så här är jag. Och lyssna på det andra sommarpratet som jag pratade om, Magnus Karlsson från Weeping Willows. För han tar upp alla de här frågorna som man ställer sig. Vad gör det ens för skillnad? Och så har han experter som svarar på dem kort och precis så att man förstår. Så. Men idag så ska det alltså handla om människans rädsla inför döden. För oavsett om man bör eller kan leva i 150 år så tror jag att rädslan för döden är grundläggande i den här längtan att vilja leva längre än vi gör. Och det kanske också är rädslan för det okända, för ingen har kommit tillbaka och berättat hur det faktiskt är. Och jag tror att ovetandet kan vara ett problem för många. Men jag tror inte bara att det här att vi inte vet, men också det här med att döden är så slutgiltig är ett problem för många. För det finns ju ingenting annat som är så oflexibel och definitiv som döden. För den går inte att ångra. Den går inte att undgå. Eller ja, Mona tror att det kommer bli så att man kan undgå den. Men jag tror inte att den går att undgå. Och den går inte att kontrollera. Döden kommer oavsett om den är önskad eller oönskad. Mona sa att ingen vill bli sjuk och dö. Och det tror jag också. Ingen vill bli sjuk. Men jag tror nog att många kan längta efter döden. Längta är kanske ett aningens för starkt ord för vissa. Men det finns en del. Eller så är jag helt själv med det. Men jag tror att vi är fler. Jag tror att det finns fler än mig. Som kan se fram emot döden. Jag kan känna en sån otrolig lättnad över att veta att det här livet på jorden någon gång kommer ha ett slut. Att livet på jorden inte är meningen med livet. Utan att det fullbordas efter döden i livet efter detta liv. Första gången jag mötte döden medvetet så var jag kanske 7-8 år gammal, tror jag. Och det var när en av våra kaniner dog. Och jag minns inte vems det var. Det kan ha varit min systers eller min brors eller min kanin, jag vet inte. Men jag minns att från den dagen så gick vi på ganska många kaninbegravningar. Både hemma hos oss, hos grannen och hos min bästa kompis. Och det är inte att vi tog koll på dem så mycket, det är bara att kaniner dör väldigt lätt, tyvärr. Så innan jag fick gå på en människobegravning så hade jag gått på ett bra antal kaninbegravningar. Jag hade också döpt mina kaniner innan för att vara säker. Så. Men sen dog farmor. När farmor dog var jag 12 år gammal och jag tyckte nog mest om farmor av mina far- och morföräldrar. För att hon alltid tog med mig till biblioteket och så satt vi och läste böcker. Så jag var väldigt ledsen och väldigt arg över att hon hade dött. Jag var så arg att jag inte kunde gråta på begravningen. Jag hade tömt alla mina känslor inför den här begravningen. Det var också att farmor dog. Hon hade en väldigt vacker död. Om det finns vackra dödar så hade hon en vacker död. För hon dog på semestern i Italien. På en fin strand vid ett lyxhotell där hon precis hade fått en kall drink innan hon en kvart senare hade somnat in. Så det kanske också var just det här att jag inte fick säga hej då till farmor som gjorde mig så arg. Och när jag satt där på begravningen och var den enda av alla som inte grät. Alltså himlens vilken dum känsla det är. Att sitta där och inte kunna gråta fastän man är så otroligt ledsen. Ett år senare så fick pappa besked om att han hade fått en tumör i levern. Och 3 år senare dog även han. Och fram till för något år sedan så kunde jag på riktigt önska minst en gång i veckan att jag dog. Där och då. Det kunde vara i skolan eller i kyrkan eller man var hemma liksom i mitt rum. Det kunde vara hos kompisar. På en fotbollsmatch, vilket jag gick på ganska mycket under den tiden. Men jag kunde önska mig att jag dog där och då för att komma till Gud. För att komma till himlen. För att träffa pappa och farmor. Och morfar och farfar som också är dött nu. För att slippa all sorg, all gråt, all orättfärdighet, smärta och mörker. Och för att slippa folk som tycker synd om en. Som att man själv hade så mycket värre än alla andra. Men jag hade väl lika illa som resten. Och också för att slippa tycka synd om sig själv. Och för att slippa behöva lyssna på folk som frågar en. Varför Gud låter människor dö i cancer och andra sjukdomar. Som 16-åring är det ingen fråga man vill höra. Och sen också för att slippa stå där utan svar. För livet har ju blivit våran rättighet. Och döden känns därför alltid så orättvist. När pappa dog så fick jag väldigt många gånger frågan just om varför Gud tillät det att pappa dog. Som att det var Guds fel. Som att Gud bar skulden för att cancer hade brutit ut i pappas kropp. Och jag tror den här oviljan att hantera döden, att se döden som en naturlig del av livet, beror både på rädslan inför döden men också på någon slags mänsklig högmod. Vi tror att det är vår rättighet att leva. Och vi vill inte dö. Alls. Människans dödlighet behandlas på ganska många ställen i både gamla och nya testamentet. Det första bibelstället är väldigt tidigt redan i första Moseboken kapitel 3, vers 3. Det är berättelsen om syndafallet. I kapitel 3, vers 3 så berättar Eva för ormen att de inte får äta av trädet som står i mitten av lustgården. Ät inte av den, rör inte vid den, ty då kommer ni dö, säger hon till ormen att Gud hade sagt det. Och ormen svarar, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dagen ni äter av den ska leda ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och det som inte skulle hända hände. På kväll, de åt av trädet och deras ögon öppnades och de märkte att de var nakna. Så på kvällen när de hör Gud vandra i lustgården så gömmer de sig. Vi ska läsa ifrån första Moseboken kapitel 3 vers 8 till 19. Så 8 till 19. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren, Guds ansikte, bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Och han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa Gud, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Och kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Då sa Herren Gud till ormen, eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig. Och till Adam sa han, du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du och jord ska du åter bli. Så genom synden kom döden in i våra liv. Och vi ska även läsa vers 22 och 23. Herren Gud sa, se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård för att de skulle bruka jorden som de tagits ifrån. Döden blev den naturliga konsekvensen av människans högmod. Alla ska vi dö. Så sen syndafallet så har våra liv begränsats av döden. Det är något som vi även får läsa i Andra Samuelsboken 14:14. Alla ska vi dö, säger en kvinna till David för att påminna honom om det. Alla ska vi dö. Vi är som vatten som spits ut på marken och inte kan samlas upp igen. Döden är ofrånkomlig, i alla fall här på jorden. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du och jord ska du åter bli. I psalm 39 så ber David till Gud med följande ord och vi ska läsa psalm 39, vers 5-8. Psalm 39. Den heter Inför döden och människans förgänglighet. Vers 5-8. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Att det finns en gräns för mina dagar så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar. Min livslängd är som ett intet inför dig. Endast en vindfläkt är människorna, hur säkra de än står. Som en skugga vandrar en man omkring. Han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Det finns en gräns för mina dagar. Så att jag inser hur förgänglig jag är. Eller i en annan översättning så står det, Herre, lär mig inse att jag ska dö. Och på latin så heter det memento mori, minns döden, lär mig att jag ska dö. Människor har genom alla tider försökt att förtränga den här sanningen om att förr eller senare ska vi dö en dag. Och därför blev memento mori en väldigt viktig kristen lära redan tidigt i kyrkans historia. Första gången det användes var ungefär runt 200-talet och har använts mer och mer sedan dess. När det hade sin höjd så byggde man massa med kapell som man smyckade ut med ben och skelett. Och det låter lite makabert och jag har sett bilder och det ser inte så jättemysigt ut heller. Men poängen var inte att skrämma folk utan att påminna oss om att våra liv kommer ta slut. Döden finns runt omkring oss oavsett hur mycket vi blundar. Det finns ett kapell som står i Rom som heter Santa Maria della Concessione dei Cappuccini eller något sånt. Och där användes det ben av 37 000 kapucinmunkar. Just för att påminna om människans lott att en gång dö. Ett lite mer modernt sätt att tala om det här är uttrycket YOLO. Har någon hört talas om YOLO? Nej, okej, då ska jag föra in i det YOLO-världen. Det är en förkortning som står för You Only Live Once. Du lever bara en gång. Och då skulle man tänka att det här är säkert som Memento Mori. Men icke, för tyvärr används det bara när man gör dumma saker som är smått idiotiska, ohälsosamma och livsfarliga. Och då ropar ungar YOLO och tar ett kort och hoppar ner från en klippa. För att man lever ju bara en gång och då kan man väl satsa helt och hållet. Jag önskar ju att YOLO användas för att beskriva Memento Mori-grejen. Ett ansvarsfullt liv. För man lever ju bara en gång. Att leva på ett sätt som gör det värt att leva den gången du har. Att vara snäll mot andra, göra sitt bästa. Att inte prokrastinera, att ta sig själv inte på för stort allvar. För vad känner man på det? Att förlåta mer och älska mer, för man lever ju bara en gång här på denna jord. Så jag ska försöka att använda YOLO i den bemärkelsen tills det har fått mer spridning och vi kan glömma den där idiotiska användelsen av YOLO. Samtalet om döden är ett otroligt viktigt samtal. Döden finns överallt runt omkring oss, för även om vi kommer leva i 150 år så kommer ju djuren dö ändå. Alltså det kommer ändå dö en kanin var femte år minst. Och en hamster var halvår eller vad det är deras livslängd är på. För även om vi kommer dö, eller vi kommer leva i 150 år utan att bli sjuka, så kommer det fortfarande finnas olyckor. Så någon kan dö fastän den är bara 5 år gammal, 15 eller 25 eller 40 och så vidare, fastän de andra kommer leva utan sjukdom till 150. Det kommer fortfarande finnas krig och brott. Så oavsett hur mycket längre vi kommer kunna leva så kan vi inte skjuta upp samtalet tills dess. Utan vi måste ha det här samtalet nu och hela tiden. För jag tror att när vi inte pratar om döden, när vi skjuter upp det tills man har blivit så pass krasslig att alla ser på en att man håller på att dö. Då gör vi oss en björntjänst. För då ger vi döden också en mycket större makt över våra liv än det ska ha. Självklart så kommer ingen vara helt förberedd på döden fastän man har samtalat om det massor. Och döden kommer för de flesta komma som en överraskning. Man är aldrig riktigt förberedd. Även när man ser att en människa bara har 3 dagar kvar eller en vecka så är man inte beredd på när den faktiskt dör. Döden kan komma som en chock. Men själva faktumet vi alla kommer dö får inte vara en överraskning eller en chock. Jag förvånas gång på gång över de här berättelserna i Bibeln där människor kände av att de höll på att dö och därför både liksom träffade dem de behövde träffa men också gav instruktioner om hur de ville bli begravda. Jag tycker det är så otroligt vackert och klokt. Och faktiskt också en väldigt stor hjälp för alla de som är kvar efteråt. I första Moseboken 49, vers 29, så träffar vi på Jakob. Och han är då i Egypten hos Josef och alla de andra sönerna. Det är liksom när de redan har varit i, ja, ni vet hela den här berättelsen med Josef som hamnar i Egypten. Blir jätterik där och sen kommer hans familj för att det är hungersnöd och så vidare. Och till slut så försonas de och alla är i Egypten. Och Jakob är då väldigt gammal. Och han känner av att han ska dö. Och då säger han så här i vers 29. Jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i grottan på hittiten Efrons mark. I den grottan som ligger vid fältet i Makpila, mittemot Mamre i Kanans land. Och när han hade sagt det här så tog han sitt sista andetag och dog. Tänk om vi kunde hjälpas åt att göra döden mindre läskig. Att prata om, nu ska jag snart dö. Att prata om den och inte ge den mer makt genom tystnad. Och tänk om vi kunde genom att samtala om det och genom att göra det till en naturlig del av våra liv göra tiden när någon har gått bort mindre svår. Bara pyttelite mindre svår. Efter pappas död och efter begravningen då så började jag fundera mycket på hur jag själv vill bli begravd. Det är kanske ganska naturliga tankar man får efter en begravning. Men för mig kom de mest för att jag såg hur mycket det tog på mamma. När hon precis hade förlorat sin man och skulle vara själv med 4 ungar. Eller ja, 2 var utflugna och 2 var kvar. Och då liksom mitt i alla försäkringsgrejer och plocka hem grejer från sjukhuset och ta bort den här sjuksängen som hade stått i vardagsrummet. Mitt i allt det så ska man också organisera en begravning. Få folk att komma med tårta och sådana där till minnesstunden och välja sånger och ta kontakt med alla släktingar och med alla vänner och bjuda in hit och dit. Och visst, mamma hade hjälp. Hon fick jättemycket hjälp av folk. Men ändå så tänkte jag där och då att när jag dör så ska det vara klart hur begravningen är och hur jag ska begravas. Och det fyller för mig 2 funktioner. För det ena så tränar jag mig i det här att jag faktiskt kommer ihåg att jag faktiskt ska dö någon gång. Det finns ingen poäng med att skjuta upp saker för att jag inte vet hur långt mitt liv är. Så jag lär mig att inse att jag ska dö en gång. Och för det andra så hoppas jag att det kommer att vara lite enklare för min familj när jag dör. Att de i alla fall kan slippa att fundera på begravningen så jättemycket. För att den ska ju vara till för att ta avsked. Den ska vara till för att bearbeta. Att säga hej då. Att gå in i sorgen. Men det är så svårt när man ska fixa och trixa. Och, ja, ni vet, ni som har varit på begravningar, fixat begravningar, förlorat människor i närheten, vet att det inte bara är att säga hej då och ta avsked. Utan det är väldigt mycket organisatoriskt runt omkring. Så jag hoppas att det kanske blir lite enklare för dem veckan efter. Jag har ju fortfarande inte skrivit ner det här fastän det har gått 7 år sedan pappa dog och jag har tänkt på det här ganska mycket. Det har kommit så långt att jag vet om jag vill bli begravd eller kremerad och typ vad som ska stå på gravstenen. Där är jag just nu. Resten kommer säkert snart. Jag vet inte riktigt. Men jag börjar prata med Arvid om det så att han vet vad som gäller när jag dör. Och lite grann för att provocera honom att tänka på det. För det är inte så många 23-åringar som går runt och tänker på döden på ett sunt sätt. Så. För jag vill inte att döden styr mitt liv på ett negativt sätt. Men jag vill att den kan ge mig rätt perspektiv på livet. Jag ska avsluta med att läsa ifrån Uppenbarelsebokens 21 kapitel. För det som väntar oss på andra sidan döden är ju någonting som är otroligt vackert. Det är ingenting som vi behöver frukta. Det är någonting att se fram emot. Så jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 21. Verserna 1-7. Om den nya himlen och den nya jorden. 21:1-7. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa också till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara mitt barn. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta.